den röda Tuborn och på villande mo, där furuskogen susar susilull och susilo. Där kan du se dem en och stundom två och två, på lingon röda Tuborn komma dansande på två. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, Susilull och Susilo, som går vallande och trallande på villande Mon.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Hej och välkomna till NR Småland, nationalsocialistisk lokalradio, där vi sänder djupt från de småländska skogarna. Datum för inspelningen är den 8 april och mitt namn är Hampus Majala och jag kommer att vara programledare under det här avsnittet. Och med mig har jag Robert. Hej Robert.
Hallå, hallå.
Hur mår du idag?
Jo, men det är väl bra.
Ja.
Och det är väl som de säger nu, när katten är borta så dansar råttorna på bordet. Så det ska bli ett kul avsnitt, tror jag.
Ja, så är det verkligen. Och vad vi kommer få dansa nu. För det kommer inte bli roligt med Magnus att lyssna på det här. Och som vanligt så har jag ju även med mig producent Viktor, som sitter och rattar och styra i spakarna i bakgrunden. Och sist men inte minst så har vi även med oss en gäst, och det är Linus som har varit med tidigare i NR Småland. Hej Linus!
Hej Jampus!
Hur står det till med dig idag?
Jo, det är kalas.
Härligt!
Amen.
Du är taggad?
Absolut, det är ju ett tag som man var med, så att det är spännande.
Det är bra att höra. Ja, hur känner ni av vårvädret i Småland, eller om ni fortfarande snö och blask där ni befinner er?
Nej, men det har väl varit lite ölaväder hela veckan, eller på så. Vattnet har väl börjat sjunka undan på de mesta ställena här nu.
Mm.
Och det börjar bli grönt på träden. Så det är ju ljusa tider som kommer.
Det är härligt. Ja, hur ser det ut för dig idag, Linus?
Ja, man känner ju på morgonen när man åker till jobbet att bönderna har varit ute och och gödslat åkarna, så alltså, visst känner man att våren är på gång.
Ja, nej, det är en underbar tid, och man känner det efter vintern nu som har varit, att man får lite extra energi till att bedriva kamparbete först och främst. Och ni som lyssnar kanske undrar vart Magnus har tagit vägen. Jag kan ju säga det att allt är väl med honom, men han är väldigt upptagen emellanåt, och det är han i detta fallet. Men han kommer ju fortsatt vara programledare för NR Småland. Och han har ändå funnit ett sätt att utöva sin auktoritära makt över oss, trots att han inte är här. Och hur han har gjort detta, ja, det kommer ni få höra lite senare. Innan jag går vidare och beskriver lite kort om vad vi ska prata om, så vill jag först tacka för ytterligare ett boktips från en av våra lyssnare som har kommit in. Och det är Gunnar Olof Hyltén Cavalius verk Värend och Virdarna, ett försök i svensk etnologi. Och du som har skickat in det här boktipset, du vet vem du är. Och ett stort tack till dig. Och har ni tips på nyheter eller böcker som ni vill förmedla till oss, så kan ni skicka detta till nrsmoland@nordfront.se. Och de nyheter vi ska ta upp idag kommer leda oss långt över Småland. Vi kommer besöka flera platser. Vi kommer bland annat att besöka Växjö, och vi kommer spendera en liten stund på Öland och i Jönköping. Så det blir ju spännande när det är så pass spritt. Men innan vi kommer dit så ska vi först ta och berätta lite vad som har hänt i nästet. Och där kommer jag helt enkelt att lämna över ordet till Linus. Så berätta nu Linus, vad har hänt?
Ja du, det största som hänt är väl vildmarksturen som jag anordnade.
Kan du berätta lite kort om den?
Jajamän, det var helgen, fredag, lördag, 27-28. Så hade vi en vildmarkstur där vi skulle ut och ut på Store Mosse och vandra genom Kävsjön, eller runt Kävsjön rättare sagt. Och där var det ju lite tveksam när vi kom dit med tanke på all den regnmängd som har nedkommit under vintern här visat. Det var ju otroligt, men det gick. Ja. Så att, ja, för att lyxa till det lite med och så, jag menar, det är inte så farligt att gå runt det där. Det är 1,2 mil, så att vi vill givetvis göra det lite svårare, så att vi gjorde det här mestadels i mörker. Så vi samlade sen eftermiddag, hade en liten kort genomgång hur vi skulle gå runt då. Och så började vi vandra. Och det är ju normalt sett, det är ju mossmark du går över, så att en stor bit är ju över spångar som det heter, alltså träplankor som ligger över mossen då. Ja, vi går på en halvtimme kanske, då dök det ju upp där man ska korsa. Normalt sett är det väl ett litet vattendrag, men nu låg de här spångarna säkert en 10 cm under vatten. Och så lite skymning på det och svart vatten, så att det var ju lite balansgång att ta sig över den här biten.
Ja.
Och den var ju ändå en, ja jag vet inte, men 10 meter i alla fall att gå över.
Ja.
Var det någon som fick plaskan åt dem?
Nej, men det var några. Jag hade uppmanat innan att man skulle ha bra på fötterna. Och det var någon som tänkte att de kunde ta en rövare där och inte hade det. Men komma dit, sen uppnade de att de kanske skulle lytt råden som jag hade. Men...
ja, synden straffar sig själv.
Ja, precis. Så att, nej men det var roligt. Det var väl en av de roligaste grejerna som hände, så att vi fick ju hugga till lite käppar också så vi inte drattade i där, för att det var ju säkert en meter ner, så det har inte varit så jäkla kul kanske.
Ja, just det.
Men när vi väl hade kommit över det här hindret hade det blivit redigt mörkt, så att då var det ju dags att dra på lite pannlampor. Så vi fortsatte gå en timme ungefär, då kom vi fram ungefär på mitten under den här vandringen till en stuga som ligger i området, heter Svänö, där de har en stuga som man kan övernatta i. Så att vi gjorde oss lite hemmastadga i den där stugan och gick ut och samlade lite virke för att tända en brasa. Då är ju så bekant vissa som behövde värma sig som hade blivit lite kall. Så att vi drog igång den här brasan. Vi hade lite övning på hur du tände med tändstål, så man fick öva in lite tekniker där vi. När vi väl hade fått igång brasan så var det dags att käka lite. Och där satt vi och småpratade in till tolvslaget, tror jag säkert.
Jag tänker mig att ni var ganska trötta sen när morgonen kom.
Ja, det var vi. Vi hade ju lite problem med att det var rätt rökigt. Det fanns ju en kamin i den här stugan, så att det blev lite smårökigt. Men nej, det var helt okej faktiskt.
Gjorde ni någonting mer under kvällen? Mer än att äta, eller hade ni... Läste ni någonting eller?
Ja, precis. Vi satt och läste lite högt ur aktivisthandboken.
Mm. Ja, den är ju starkt att rekommendera. Den är ju väldigt intressant för det första.
Och sen absolut.
Är den väldigt, väldigt nyttig. Egentligen för alla att läsa. Det borde vara lov på att alla ska läsa den i det framtida Norden.
Ja, och det blir inte bättre när man sitter under en stjärnklar himmel med en brasa med kamrater. Då blir den extra bra.
Så är det.
Jajamän.
Ja, hur tyckte du att det var att planera den här aktiviteten då? Var det svårt eller var det lätt?
Nej, det var det, allt gick faktiskt som planerat.
Mm.
Så det var helt okej.
Okay. Jag tycker de är fantastiskt roliga, de här vildmarksturerna vi organiserar inom nästet. Nu hade jag ju oturen, så jag kunde ju inte vara med på just den här. Men av tidigare erfarenhet så är det ju faktiskt oerhört trevligt. För du får ju, dels får du ju testa dig själv och din fysiska förmåga. Sen så kommer man ju alltid ut och ser intressanta saker och spenderar tid med kamrater. Man lär ju känna varandra väldigt bra när man får tid att prata medan man ägnar sig åt sådana saker.
Absolut.
Ja, är det någon annan som har några frågor till Linus gällande den här vildmarksturen? Robert?
Hade alla med sig sovsäck?
Jajamän, men jag tror jag var den enda som hade med mig sovsäck som klarade minusgrader. Så jag låg ju faktiskt och hade lite småsvettigt under natten.
Ja.
Alltså det är panikartat att inte ha en redig sovsäck. Alltså. Jag var med på en sån vildmarksvandring i Göteborg med det nästet en gång i tiden. Och halvvägs dit och så kom jag på att jag glömt sovsäcken hemma. Och Biltema var väl stängt och liksom fick ju inte tag i något någonstans. Så jag fick låna en sommarsovsäck. Och nu ska vi säga att detta var på hösten. Det var väl precis innan snön liksom hade fallit. Och du kan ju snacka om att jag låg frös den natten. Men det gör jag aldrig om igen.
Nej, det är väldigt viktigt. När vi en vildmarkstur organiserade i nästet så var jag iväg dagen innan och skulle köpa mig en sovsäck. Och ja, jag tänkte mig inte för, och vanligtvis så mäter man ju de där i liter, sovsäckarna. Och givetvis så köpte jag en för liten sovsäck. Och det här var ju tidig vår, så det var ju ganska bittert ute. Jag har nog spenderat betydligt trevligare nätter än att sova i den där för korta sovsäcken som gick upp till midjan ungefär. Så det var ingen höjdare.
Nej. Nej, men det är ju en fördel så här när man är ute lite. Man märker rätt snabbt vad man saknar för utrustning. Mm. Även om det bara är enklare vandringar så, ja, så märker man rätt snabbt vad man behöver införskaffa.
Ja. Då så. Har du något mer, Linus, att förtälja?
Nej, jag vet inte.
Nej, då nöjer vi oss där så länge.
Mm.
Givetvis så har vi även hittat på en mängd andra aktiviteter i nästet. Nu när våren börjar dra igång så får man ju helt andra möjligheter till att träna helt enkelt. Träna utomhus framför allt, speciellt nu då när det är lite coronavarning, så det är också någonting vi har ägnat oss åt, och gammal sedvanlig basaktivism. Så det var nog allt som vi har att rapportera därifrån, och då kommer vi att glida in på lite smålandsnyheter. Men innan vi gör detta så tar vi en liten låtpaus. Och vi kör våra sånger. De var förbjudna av motståndssånger. Varsågoda.
Var fri människa. det skall till oss lösningen bringa i kampen för frihet och rätt. Det skall till oss lösningen bringa i kampen för frihet och rätt. Våra sånger de var för mina och tyst som en grav låg vårt land. Frihetens röst trycktes nedåt av förtryckarnas krävande hand. Frihetens röst trycktes nedåt av förtryckarnas krävande hand.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på NR Småland med mig, Hampus Majala. Och med mig har jag Robert och Linus. Och nu trillar vi in på Smålandsnyheter där vi rapporterar om diverse händelser i Småland. Och den första nyheten som vi kommer ta upp, det handlar om skinnskallar på sina planscher nedrivna på Öland. Och det är faktiskt min nyhet. Och så jag tänker inte dra ut på det, utan jag kör igång direkt. Och det är nämligen som så då att här nu den 7 april så uppmärksammade en, ja vad ska man säga, Thomas Ransmyr heter han, från Mörbylånga, som har en liten utställning då om skinnskallar från Jamaica till Öland. Och han har ju gjort lite reklam för den här fotoutställningen. Och på den här planschen så står det, som ni kanske kan gissa, en skinnskalle. Och det står även skinnskallar på själva affischen då. Och de här har han gått och klistrat upp, eller satt upp, på södra Öland. Och de hann väl inte sitta där mer än en dag innan de åkte ner lika fort igen. Samtliga planscher. Så ja, det är väl någon som har blivit lite ledsen i ögat över de här.
Och så, ja. Alltså hans syn på detta är väl att någon förknippa skinnskallar med då nazister, ja, man brukar kalla det. Men kan det inte vara tvärtom, alltså att folk inte vill förknippa skinnskallar med Jamaica och blir sura på det, så liksom, ja, tror jag
så,
det.
Så kan det ju också vara. Nej, utan de har ju fått gå ut i diverse nyheter och tidningar här nu och förmedla det till folk att det är ju inte sådana här nynazister det handlar om, utan det är ju främst tar han ju bilder från den här, från Jamaica då, den här, där det är väldigt, de har väl en ganska stark subkultur där med skinnskallar. Men jag tycker ju att det är väldigt, jag höjde lite på ögonbrynen när jag såg den här nyheten. Att det liksom är någon som har bemödat sig med att gå och riva ner alla de här planscherna, eller några kanske det handlar om.
Mm. Det har ju säkert varit några goda människor som har gjort det, och så har de ändå uppstått. Det blir ju fel, för att jag menar, ser man bild på hans, han ser ut som en som man skulle kalla för en skarskin, alltså en kommunistisk skinnskalle av något slag liksom, så det är ju...
Jag menar, svenska skinnskallar, det är fan mellanöl och förbjudna hälsningar och fylla liksom. Jag hade ju med blivit förbannad om man ska förknippa det med Jamaica.
Ja. Nej, alltså man börjar ju undra lite här att de här som har gått och rivit ner, de här, de kan ha misstagit sig så grovt egentligen. Jag menar, det känns ju inte precis som att, heller som att svenska nazistskinnskallar skulle ha någon fotoutställning liksom. Det känns ju lite väl.
Ja.
Och jag menar, jag vet inte om har någon av er hört något liknande, att något liknande har inträffat någon gång, för jag har nog aldrig hört om något sånt här tidigare.
Var det att de håller en utställning eller att folk river ner affischer?
Ja, alltså att folk tar så pass fel så att de går och river ner en massa affischer. Så de senare måste gå ut och dementera. Det är ju inte nazister det handlar om.
Ja, men jag vidhåller fortfarande att jag tror det är tvärtom alltså. Jag kommer aldrig släppa det.
Jag är ju bara personlig anekdot, sen har jag gjort fel i min ungdom, men inte något annat.
Okej. Ja, man får väl vara lite skadeglad kanske, att det väl inte bara, man får väl känna sig lite glad att det inte kanske bara är våra planscher som åker ner emellanåt då, utan att det även drabbar andra personer.
Men om man ser typ på Öland och sånt, alltså vänsterfolk och sånt, är det mycket sådana där? Jag har inte fått den uppfattningen.
Det är väl, det beror väl lite på var i Öland. Man får väl kanske tänka på att Kalmar är ju bara ett stenkast bort. Och där ser det väl kanske lite annorlunda ut än vad det gör på själva Öland. Men sen kan det vara folk som arbetar på Öland eller pendlar fram och tillbaka. Och får syn på de här och blir sura. Kalmar är ju ett riktigt tillhåll för diverse individer. Om man ska vara lite snäll.
Jag menar, om det nu är som du säger då, att folk ser där skinnskallar och så blir de sura och jävla nazister och så ska de riva ner planscherna. Men liksom, har de inte bemödat sig ens att läsa, så det är ju inte speciellt liten text det här från Jamaica till Öland liksom, och för att förstå vad det egentligen handlar om.
Ja, precis. Men
det underbygger ju ännu mer min tes. Så är det.
Ja, eller så kan det ju vara som så att upprörda personer agerar känslomässigt. Och det räcker väl med att de bara ser att det står skinnskallar på, så känner de sig nödgade och plocka bort det här.
Ja, eller att de tror att det är en massa amerikaner som ska komma till Öland och därför de river ner det.
Ja. Ja, nej, så vi får ju se ifall Thomas Ransmyr får behålla sina affischer nu eller om han fortsatt kommer åka ner. Jag vet inte. Tror ni att ni ska besöka hans utställning som han kommer ha?
Alltså, det hade ju varit intressant. Helt klart. Faktiskt. Vi har aldrig sett en... Nu har väl inte skinnskallar på en Mike Rastaflät liksom. Men... Ja, jag vet inte. Det känns surrealistiskt att skinnskallar kommer därifrån. Men de säger ju att de kom som arbetskraftsinvandring till Storbritannien.
Ja, nej, det blir intressant vad som kommer hända där. Som sagt, det hade ju varit ganska intressant att åka och titta på den här utställningen. Men personligen så har jag väl lite svårt för just den subkulturen. Nej, den har jag personligen lite svårigheter.
Mm.
Ja, har ni något mer att tillägga eller känner vi oss nöjda då?
Nej, det finns väl inte så mycket mer att säga kanske.
Nej, då rör vi oss vidare i planeringen helt enkelt. Och nästa nyhet, det är ju du, Robert, som har plockat fram någonting, och det är i Växjö. Vad är det som händer där nere?
Då är det så att de har ju börjat knarka en jävla massa i Växjö.
Mm.
Och det är rätt intressant där, för det är flera kommuner i Sverige som i samarbete med polisen då utreder hur utbrett det är med knark i de olika kommunerna. Och då gör man ju som så att då mäter man mängden knark då i avloppsvattnet.
Okej. Okay.
Ja, det är rätt otroligt att de bara lyckas göra det, men då, på det viset då, så kan de ju avgöra liksom att under en dag då hur många doser av till exempel cannabis, kokain eller amfetamin som finns i avloppsvattnet. Mm. Då kan de ju rätt så säkert räkna ut hur många det är som knarkar i en kommun.
Okej.
Om man säger. Och detta har ju Växjö kommun hållit på med sedan 2014 med ett uppehåll 2016. 2015 så var det 50 doser cannabis på 1000 personer i Växjö. Som, låt oss säga då att det är någon som röker på 2 gånger om dagen, så är det ju 25 personer av 1000 som röker på cannabis. Men i år, eller rättare sagt 2019, det är ju siffrorna som presenteras i år då, så uppmätte man 200 doser per 1000 invånare. Och det är ju rätt så stor procentuell ökning där, från 50 doser till 200 doser.
Ja.
På 4 år då. Och även användandet av kokain och ecstasy har ökat. Och det är ju rätt intressant att diskutera kring knark är ju aldrig bra. Men knark är ju på ett sätt en verklighetsflykt ju.
Mm. Jo, men det är det ju verkligen.
Och varför börjar folk knarka mer liksom?
Ja, och en sådan markant ökning som det faktiskt verkar vara. Det är ju någonting som inte står riktigt rätt till.
Men det är ju så, man märker ju bara på liksom de senaste 5 åren så har ju samhällsklimatet blivit mycket, mycket hårdare. Alltså, det har blivit fler och fler samhällsproblem och så här. Och då liksom blir det ju det att folk tar den lätta vägen och knarkar ner sig lite istället. De tar och drar en lina på lördagskvällen liksom för att glömma bort den här jävla tristessen som blir ju.
Ja, jo, och sen så är det ju... Jag kan väl också tänka mig att det är mycket mer... Det är mycket lättare att få tag på idag än vad det var förut också. Det sker väl kanske mycket... Mycket mer försäljning helt enkelt. Och det verkar ju inte som att det är några jättestora problem för folk att smuggla in saker över gränsen till exempel.
Nej, så är det ju helt klart.
Jag vet inte riktigt hur det ser ut i där ni är ifrån, men här i trakterna så har man ju uppmärksammat Vitlandaområdet till exempel. Har det ju också ökat. Och även till exempel uppåt Nässjö till. Där har ju alltid egentligen varit lite av ett tillhåll för sånt där. Men man får ju lite känslan av att var och varannan person man går förbi så här, smiter runt husknuten och drar en lina.
Men det är ju alltså, om man säger som när jag var yngre, så jag kom ju aldrig någonsin i kontakt med knark överhuvudtaget. Mm. Inte ens cannabis. Men jag menar, det har väl lite med umgänge att göra klart naturligtvis, för det fanns ju där. Men vad jag har förstått det som, så idag så är det ju nästan omöjligt som ungdom att liksom inte känna någon eller vara med om någon som röker på liksom.
Jag kommer ihåg det när man slutade nian. Det är mer än 17-18 år sedan. Jag tror under den kvällen så blev jag tillfrågad 3 gånger om jag ville köpa droger. Men det är också, jag är ju uppvuxen i Värnamo och har ju alltid varit mycket droger. Mm. Och då kom de fram liksom så här: ja, vill du köpa öl? Och det ville man ju göra. Och så, ja, men det är inte redigt som öl. Nej, du blir som du har druckit öl. Ville de ju sälja något som skulle röka. Och sen var det allt från ecstasy-tabletter och annat. Så att här nere har det ju alltid varit hög tillgång på droger.
Men det är ju tillgång och efterfrågan liksom. Jag menar, det är ju fler folk som vill knarka och då finns det ju mer knark. Mm. Hade ingen velat knarka så hade det inte funnits så mycket knark i samhället.
Nej, precis.
Men man kan ju ta ett exempel. När jag vet inte om jag har berättat innan, när jag och käringen var och handlade, så såg man ju helt öppet hur de stod liksom och gav varandra pengar och lämnade över knark. Mm. Alltså helt öppet, mitt i centrala stan liksom.
Mm. Nej, folk... Det blir ju så vårdagligt så folk reagerar ju inte på det heller på samma vis som man kanske hade gjort tidigare. Jag har ju väl svårt att tänka mig att man skulle kunna göra försäljning så pass öppet för bara ett par år sedan egentligen.
Men det märkliga är ju att liksom polisen inte vet om det. Mm. Att jag menar, det är ju så många människor som ser det här nu. Nu är jag ju ändå, liksom, man är ju inte så jävla sugen på att ringa snuten hela tiden, men när det gäller sådana saker så gör man ju det. Och vad heter det, vi kontaktade ju polisen och sa det att de står ju och säljer knark helt öppet liksom. Ja. Och då säger hon, kärringen där, bara, aha, så de är? Ja, det tror fan de såg oss. Ja, det var ju inte bra, sa hon. Liksom, vad i helvete, åk dit och ta dem då, liksom. Ja. Men det blir ju aldrig så. Mm.
Nej, det känns ju inte heller som att det är någonting som polisen nödvändigtvis prioriterar heller. Men jag vet inte, det kanske bara jag som spekulerar, men de verkar ju, polisen verkar ju hellre vilja lägga sin tid på andra saker.
Ja, men det är ju som om man ska vara lite statsfientlig, så är det ju knark är ju bara bra för staten, för då får de ju folk i ett beroende och liksom, då måste ju folk gå sitt arbete och få in sina pengar eller få kunna köpa sitt knark liksom, och då ifrågasätter de inte lika mycket heller när de får knarka på lördagskvällen liksom.
Ja, precis. Jag hörde ju, jag fick berättat för mig, det var lite intressant faktiskt, lite har det väl med det här med corona att göra, men i Portugal, där skedde väl också så här ganska mycket drogförsäljning. Men nu har de ju infört utegångsförbud. Eller du får ju vistas ute om du har vissa speciella ärenden då. Till exempel ska handla. Men du blir ju kontrollerad och du får ju inte vara ute och slököra med bilen. Så i princip all droghandel har dött bort. Bara sådär. Det är ju väldigt intressant ändå. Nu menar jag ju inte på att vi ska införa utegångsförbud, men det är ju väldigt, ja, det är väldigt så intressant att se hur det liksom slår undan fötterna på droghandeln.
Man undrar hur många det är som sitter hemma liksom i lägenheten och skakar så här liksom och kallsvettas nu då.
Det, alltså det borde ju bli påverkande i Sverige med, även fast vi inte har stängt gränserna så är ändå gränserna stängda till oss. Så införsel och sånt så borde ju minska drastiskt.
Ja, vi får väl se vad som händer, hur länge det håller i sig, ifall polisen gör ytterligare någon mätning, se om det dippar.
Ja, du tänkte på de här avloppsmätningarna eller?
Ja, precis.
Ja, vi ska se, de görs 4 gånger om året i Växjö kommun. Sen vet jag inte om de presenterar siffrorna 4 gånger om året, utan det gör de kanske bara 1 gång om året, så vi får väl vänta ett år.
Ja, nej, men jag måste medge att det är en väldigt intressant metod de har för att mäta ut. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det innan, men jag antar väl att de går efter något medianvärde där på hur mycket en genomsnittlig person nyttjar.
Ja, nej, men det är det de räknar med dos där då.
Ja.
Så de vet väl ungefär att röker du på en joint liksom så blir det så här mycket rester av det. Och det, vad jag har förstått det, så är det med rätt så stor säkerhet som de kan presentera de här siffrorna liksom. Så det är ju inget, det ska nog inte diffa allt för mycket.
Jag tror de har sådana undersökningar i hela Sverige, va? Jag har hört om det innan i alla fall, men jag kommer inte ihåg varifrån det var.
Nej, men det är många kommuner som har det. Sen tror jag inte att alla kommuner har det. Men det är ju intressant för polisen också i deras arbete att veta var de ska lägga sina resurser liksom. Är det inget knack i den byn där vid, så behöver de inte ha massa knackpoliser där liksom. Då kan de lägga de resurserna på annat.
Ja, nej. Det är väldigt intressant. Har du någonting mer där, Robert?
Nej, men det var väl allt, tror jag. Vi sitter mest och hummar här nu, så det är väl bäst vi går vidare, tror jag.
Tycker du det? Ja, nej, men då rör vi oss vidare. Vi kör en liten låtpaus innan nästa nyhet. Och det är Konung Sverker av Antonius. Varsågoda.
Det var den unge herr Sverker, han går för döda konungen att stånda. Yster det migat åt Sverige dra, om konungen ville mening hålla. Haver du lust att med svenskingen strid, må du klä dig ut i järn och stål. Göter och svear, det rät sig för dig, de torde väl bida dig ändå. Konungen gav honom krigsmän stark, det bästa som i Danemark var. Där det sig ut för konungens gård, och så emot Götaland drar. Och rider rindare från Danemark sky, för dem gråter många. Det var vid tid upp på söndagsmorgonen, de svenska skulle mässa göra. Det var den unge herr Sverker, Åtvalaberg, allt över Kungslenas åsar. Där redo de upp de starka krigsmän, de höllt varken dörrar eller låsar. De redo sig ut Åtvalaberg, allt över Valabergtornen. Pilarna föllo ifrån svenskingen, på likset som bonden kasta kornen. Sina herrar hemkomma, hästarna kom och så blodiga, och sadlarna voro alla tomma. När sitter änkor och faderlösa barn, de gråter fast efter sin föda. Det är en krigsherre i himmelen, han är en krigsherre och hör alla. Han hjälper de som på honom tror, och trolig och kalla. Oprider ryttare från Danemark sky, för dem gråter många.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på NR Småland och vi rör oss vidare i planeringen. Vi har en nyhet kvar att ta upp och det är ifrån Jönköping. Och den här nyheten kom in som ett lyssnartips, så det tackar vi jättemycket för. Och ja, man kan säga att det bygger runt ett Facebook-inlägg som har gjorts utav en ambulanssjukvårdare någon som jobbar inom vården. Och jag tänkte att jag skulle läsa det här inlägget rakt av, så jag tänkte att vi ska prata lite kring detta. Så jag citerar här nu då: jag älskar detta jobbet, det är så roligt, men nu är jag förbannad. Har nyss haft möte där vi får veta att vi kommer få ökad veckoarbetstid med 10 timmar. Samt att vi ska jobba varannan helg. Men vi får ingen extra ersättning för detta. Denna extra tid läggs som obetald jour. Så vi kommer att arbeta 24 timmars pass. Men bara få betalt för 19 timmar. Vi kallas för hjältar. Vi prisas i media. Och det klappas för oss. Men när det väl gäller så är vi inte värda någonting. Självklart vill jag hjälpa samhället i denna svåra tid. Men jag vill få betalt för det extra arbete jag gör. Staten slänger pengar på de flesta företag som har det tufft. Men vi i vården då? Vi kommer att slita röven av oss. Vi vet inte ens om vi får semester i sommar. Dags att visa uppskattning på riktigt nu, Sverige. Sen är det en liten uppdatering till det här. Detta gäller region Jönköping. Anledningen till att denna förändring sker är att man ser ett ökat vårdbehov på sjukhuset och då får ambulanssjukvården avvara personal som ska tjänstgöra inne på sjukhuset. För att lösa personalbristen som uppstår så ställer regionen av 4 ambulanser och ökar vår arbetstid utan att aktivera krisavtalet. Min närmaste chef har meddelat mig att vi får jourersättning med 30% av ordinarie timlön. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för det är ju ingenting som skrivs om i tidningarna direkt. Utan det är ju väldigt mycket det här, vårdpersonalen liksom prisas och lyfts upp i tidningarna, men sedan att de kanske inte får betalt för den arbetstiden de utför. Det hör man ju ingenting om. Eller har någon av er uppmärksammat detta?
Nej, inte någonstans.
Nej.
För det är ju väldigt, väldigt uppåt väggarna, men det känns ju som att det fungerar som ett slags godhetssignalerande från media. Liksom att man, dels så flyttar man ju fokus så att liksom de här personerna gör en värdefull insats, och det gör de ju, men man fokuserar inte på de andra sakerna, utan man liksom, tidningarna visar hur pass bra och duktiga de är som lyfter fram de här människorna istället för att kanske fokusera på andra saker, som att de får slita röven också. Men jag vet inte.
Men alltså, källan till detta var ju ett inlägg på Facebook.
Ja, det stämmer.
Men stämmer det riktigt som jag hörde där, att det här inlägget har försvunnit nu?
Ja, det har det. Det går inte att hitta längre. I alla fall så kan inte jag få upp det. Jag har ju inte Facebook.
Men det var rätt roligt, för att de har ju säkert gjort som så här att man får ju inte kritisera sin arbetsgivare typ på Facebook så öppet. För det är ju själv för uppsägning.
Mm.
Så då har de ju sagt till den här anställda sjuksköterskan eller vad var då liksom att du måste ta bort inlägget, för du får inte hålla på att kritisera oss på det viset. Men samtidigt då så vill man ju ha visselblåsare ju.
Ja.
Och har ju lyft fram det som en positiv grej ju.
Mm.
Så då märker man hyckleriet här vid liksom att så fort det här går påvisa hur staten fungerar, hur jävla dålig staten i Sverige är. Då får man inte vara visselblåsare helt plötsligt.
Nej, det är ju väldigt ensidigt. Och man ska ju visselblåsa för inom citationstecken rätt sak. Och de pratar ju ofta om civilkurage och sånt där. Men jag tycker ju att den personen som har gjort det här inlägget visar ju på betydligt mer civilkurage än många andra såna här så kallade visselblåsare. Men hur... har ni hört någonting om hur det ser ut på andra platser i Småland? Har ni någon som ni känner till som jobbar inom vården eller omsorg eller vad det nu kan tänkas vara?
Min fru jobbar ju på sjukhuset som undersköterska i Värnamo, men det har väl inte varit inte på hennes avdelning i alla fall.
Nej, och jag vet inte riktigt. Jag kan väl tänka mig att Jönköping har väl kanske lite hårdare, vad ska man säga, press på sig. När det kommer till belastningen på sjukvården, när det kanske är där din
ja, Jönköping är ju lite större, eller hov som det heter.
Ja, precis. Nej, och det, jag tycker ju att det borde egentligen vara fler personer, tycker man, som kliver fram och upplyser om sådana här saker.
Mm.
Man tycker i alla fall att de borde finnas, men det är väl mycket det här att man får ju inte kritisera. Man får ju inte kritisera sin arbetsgivare, även om den handlar på ett väldigt oetiskt sätt.
Sen är väl det, jag vet inte hur mycket de som jobbar inom vården orkar ta strid med, men när det inte är kriser så är de ju, redan då är de ju för få människor och för dåliga löner och hela den här biten, så att de kanske har kämpat för mycket med det som de inte orkar med under den här krisen, utan de fokuserar på jobbet kanske.
Ja, precis.
Men har det inte varit lite så liksom genomgående i allt det här coronasnacket, liksom att Jag har inte sett, jag har aldrig tittat mycket på nyheter, men nu har jag tittat väldigt mycket på nyheter för att jag tycker det är intressant och vill hänga med i vad som händer. Men om till exempel han Tegnell då säger någonting i tv i något uttalande, sen så upprepar ju alla jävla experter som sitter i TV4 morgonsoffan liksom, eller som sitter i en jävla expertpanel på SVT. Alla upprepar ju det han har sagt och prisar det han har sagt. Det är ju aldrig någon som är kritisk i mainstream media. Sen går det in på fria tider och de är ju tvärtom, de kan ju vara lite överdrivet kritiska. Och de ska hela tiden bara sparka och sparka och sparka. Men jag menar, det finns ju inget mellanting, och det mellantinget borde finnas i till exempel SVT, tycker man ju. Men det gör det ju inte.
Nej, de är ju, SVT är ju som sagt väldigt partiska i sin rapportering. Och det ställer ju också till det. Jag menar, det är ju lite det här som vi har pratat om tidigare, liksom, att när det händer saker så med tanke på hur skit de rullar ut på en daglig basis, så slutar ju folk lyssna på dem, även om det kanske mot förmodan skulle vara väldigt samhällsnyttig information, så slår ju folk dövörat till.
Ja, det är helt galet, är det?
Men vad tycker ni om det här då med liksom det här med att de, ja, sjukvården prisas i media, men liksom att de ja, det är ju i princip bara det som händer, sedan så skiljer inte så mycket mer. Det känns ju som att och det kan väl tänka mig att det är fler yrkesgrupper som får samma behandling av kungarna. Liksom. De lyfts fram som hjältar, men det fokuseras inte på de här viktigare sakerna i sammanhanget. Det menar jag ju självklart inte att de inte ska få uppmärksamhet för sin insats. Men jag menar liksom att istället för att fokusera på bristen på resurser eller hur pass överarbetade de är, så lyfts de bara fram som hjältar.
Men är det inte lite så typ som sovjetisk krigspropaganda? Om man säger, jag vet ett exempel när de försökte få de ryska arbetarna liksom arbeta på hårdare och inte tappa arbetsmoralen. Så tog man ju och sa det att ja, men här var det någon snubbe i en rysk kolgruva här, du vet, han stod ju där och skifflade kol, vet du, som fyra gubbar ungefär.
Ja.
Och han var så jävla duktig och prisades och lyftes ju upp. Men det var ju bara ren jävla propaganda. Det var ju bara för att liksom hålla modet uppe. Och det känns ju lite som att går man ut och prisar då de här sjuksköterskan att ni är jätteduktiga och så här. Och samtidigt då i verkligheten liksom inte bryr sig om deras arbetsvillkor eller, eller att de ska ha rätt till ersättning och så där. Det är jävla som taget ur Sovjetunionen.
Ja. Var det inte mycket liknande medierapportering när det var så himla mycket skogsbränder och Dan Eliasson hade schabblat till det och de inte hade någon som helst utrustning till att släcka de här bränderna. Då var det ju samma sak med brandmännen, vill jag minnas. De liksom målades upp på precis samma sätt. Men samtidigt så blundade man för att de hade svårt att lösa sin uppgift bara för att det har schabblats till så förbannat.
Men samtidigt i det här ska väl ändå sägas att liksom, svenska folket ska ju egentligen vara, om man säger, statsmakten i Sverige. Och det är ju svenska folket, alltså de som står nere på gräsnivå, som liksom löser alla jävla problem. Det är de som släcker alla bränder, det är de som är sjuksköterskor på sjukhusen. Om man säger, och hade det varit så att staten stått bakom dem så hade det ju inte varit något problem, men just nu så är ju staten skild från folket. Förstår ni vad jag menar, eller?
Ja, jag förstår vad du menar. Jo, självklart, och det ställer ju till det, för som vi vet så de här som utgör staten idag, de lever ju ofta i sin egna lilla värld, frånskild från allt annat. Man antingen får man ju liksom till mer makt, ska man ju säga, måste ju till folket.
Ja, makten måste ju vara närmare.
Ja.
Närmare folket, jag menar, det är bara att titta på kommunen idag. Typ 30-40% av de direktiven som kommunen har hållit sig efter kommer ju från EU, så att det är inte från kommuninvånarna, så att det är ju makten måste närmare folket.
Men alltså det är liksom folket ska ju vara makten, folket ska ju vara staten. Ju. Mm. Det enda anledningen till att nationen Sverige överhuvudtaget existerar och att vi har en stat, det är ju bara för att den ska göra det bästa för folket. Men som det är just nu så är det folket som arbetar åt staten.
Mm. Det är så.
Och det är ju helt sinnessjukt fel.
Ja, nej, och lösningen på detta, det är ju att ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen.
Absolut.
Nej, men i alla fall liksom att man man börjar säga ifrån helt enkelt. Och att man visar sitt missnöje framförallt. Det är ju mycket det som det hänger på. Och inget är väl mer än käftsmäll i ansiktet på systemet som att organisera sig i Nordiska motståndsrörelsen. Men alltså, gör det lilla man kan göra. Det är någonting i alla fall. Sen behöver man ju inte stå på barrikaderna eller kravalla. Liksom, utan det lilla man gör, det gör väldigt mycket ändå. Även om man inte tror det.
Jo, det finns ju en plats för alla.
Ja, precis. Ja, har ni någonting mer? Ni känner att ni vill ta upp angående det här?
Jag känner att jag blir upprörd.
Ja, jag tycker att du ska bli upprörd.
Mm. Ja, men det blir man ju alltså, speciellt när man hör politiker liksom säga att ja, men ladorna är fulla och så går hela samhället på knäna, alltså sjukvården då speciellt. Jag menar, det är ju inte så konstigt att ladorna är fulla med tanke på att de har dratt in på allting.
Mm. Nej, det är väl lite som det här med jag vet inte om ni har läst det här om de här sjukvårdstälten som svenska staten hade gett bort till exempel.
Mm. Nej, det har jag missat.
Det var ju sådana här fältsjukhus, nu kommer jag inte ihåg hur många det var, men nu hade de ju, ja, under ett par år nu så har de ju gett bort. De har, jag vet inte om det var 20 från början och nu hade de väl typ 2 kvar eller något.
Mm.
De här grejerna har väl liksom gått till bistånd. För de tyckte väl det att det är ju ingen anledning, det finns ju ingen anledning att vi sparar på sådana här saker, för de kommer vi säkert aldrig behöva någonsin. Så då kan vi ju ge bort dem till diverse olika länder i Afrika och så vidare. Och sen har man liksom inte, man har inte införskaffat nytt material. Så när det väl händer någonting så står man där med brallarna nere. Och det är ju liksom svenska staten idag i ett nötskal.
Mm.
Och de säger ju ofta det liksom att vi ska vara så lagom i Sverige när det kommer till sådana här saker. Men det är de ju inte. De har ju ingen lagom beredskap för någonting, utan de ger ju bort allting eller så förstör de det. Eller, ja. Så det är ju väldigt extremt. Det var väl lite som det här med de här andningsskydden också. Hur många miljoner andningsskydd var det de hade förstört? Det var ganska många, va? Jag vet inte om ni har läst om det.
Nej, inte det.
Nej, de hade väl köpt in andningsskydd och haft då ett lager. Men sen tyckte de väl det att det gav väl fel bild. För varför ska man sitta på en massa andningsskydd för liksom? Sverige är ju så fridligt och snällt och så här. Så då hade de ju bestämt sig för att förstöra de här andningsskydden. Och det kostade väl 2 kronor att förstöra varje andningsskydd. Så det var ju en riktig nettoförlust.
Men det är ju alltså, det är ju lite så att man kan vara lite cynisk också och säga att, jag menar, folket, de får ju det de förtjänar nu. Det är där de har röstat på, så att vi har det här systemet som vi har.
Ja, sen är väl frågan
ska man inte vara allt för hård mot dem, jag menar, det är ju sådana här signaler man har kunnat läsa av länge med nedskärning och annat.
Jo, men sen är det väl också det här att folk har väl ändå en bild av att de vill kunna lita på sina folkvalda politiker.
Mm.
Folk är väl väldigt naiva på så sätt. När väl politikerna kommer där med sina lögner så sväljer de det ändå. Även om de ändå vet med sig att de troligtvis ljuger, så går de ju på det här, de här budskapen då som de sänder ut.
Nej, man får vara lite avundsjuk på finländarna som har massa beredskapslager.
Mm. Ja, och sen är det väl mycket det här, svenskarna är allt för bekvämt. Jag menar, vi har ju inte haft krig på ett par 100 år.
Nej, heller.
Jag menar, finländarna, de Det är ju många liksom i Finland som ändå har upplevt krig. Så de har väl ändå det liksom i bakhuvudet.
Men det är rätt kul, men det är inte så långt mellan Finland och Sverige, och skillnaden kan vara så enorm.
Ja. Nej, som sagt, man blir ju fan bara upprörd alltså.
Ja, men då tycker jag, Robert, att du ska använda den upprördheten till att bedriva radikal kamp här nu.
Ja, men jag gör det just nu faktiskt. Jag är multitaskare, men det är skrivbordsarbete.
Ja, okay.
Så det är ju inte så heroiskt på det viset, men det gör ju ändå lite nytta.
Ja, allt arbete för kampen är ju bra arbete. Det spelar ju inte så stor roll vad man gör. Huvudsaken är ju som sagt att man gör något. Så, men känner ni er nöjda där?
Ja.
Du är med, Robert?
Jo, men det är väl uttömt mycket det går.
Ja, då så. Då tänkte jag att vi rör oss vidare. Det kommer bli lite förändringar i planeringen för det här avsnittet, då vi inte kommer köra någon småländsk historia. Eller ja, det kommer vi göra, men det kommer bli en liten upprepning från föregående avsnitt, då det fanns ett visst intresse att läsa upp den här bländarsägnen i oredigerad form. Men jag tänker som så att det tar vi allra sist. Så nu vi kommer faktiskt att röra oss vidare till en punkt som vi sällan får chans att prata om. Med tanke på att småländsk historia brukar bli lite utdraget ibland. Även våra andra nyheter. Men det är ju den här punkten diverse. Där vi väljer ett valfritt ämne som vi diskuterar kring. Just den här gången så är det om självförsörjning i Sverige, och vi har en liten nyhet här som underlag för den här diskussionen, och det är som så att Jordbruksverket i Jönköping menar på att självförsörjning i Sverige är ett problem. Och att det finns, eller att Sverige har dåliga möjligheter till att bli självförsörjande av livsmedel. Och det är ju väldigt mycket på tapeten nu när diverse länder stänger sina gränser. Och man börjar inse hur värdelöst det här globalistiska systemet är. Där allting är importerat från annat håll. Ja, vad tänker ni? Tror ni att Sverige har några större problem egentligen att bli självförsörjande?
Nej, inte att bli det. Det har väl alla möjligheter i världen. Det har vi ju varit en gång i tiden med i princip. Så att,
Alltså man kan ju ta upp Ryssland som exempel. Där Sverige är ju jävligt, svenska staten är ju jävligt duktiga på att spotta på Ryssland och visar jävla dåliga de är hela tiden. Men det var ju som när man införde de här bojkotten mot Ryssland, där vid bland annat att Sverige slutade exportera mejeriprodukter.
Ja.
Och Ryssland importerade i stort sett alla sina mejeriprodukter. Sen tog det väl inte så där jättelång tid innan de hade igång ostproduktion och mjölkproduktion och gjorde sina egna mejerivaror.
Mm.
Alltså det var ju bara till fördel för Ryssland. Och det visar ju också på att bara det finns en vilja i landet att bli självförsörjande, så går det att göra det rätt fort.
Ja, precis. Ja, alltså är det någonting man verkligen strävar efter, så är det ju i regel inga problem. Och sen kan man ju undra lite vad det är för typ av analys Jordbruksverket i Jönköping har gjort egentligen. Jag kan väl tänka mig att de förlitar sig på att det ska vara stora bonderier som ska skjuta någon form av självförsörjning. För de pratar även om så här, ja, förpackning av mat och hållbarhet och sånt där. Men har man liksom småbönder eller mellanstora gårdar, och man liksom strävar efter att alla människor egentligen i Norden, eller i Sverige då i det här fallet, har tillgång eller åtminstone någon form av möjlighet att odla sina egna saker, så är ju egentligen inte självförsörjning eller förvaring något större problem.
Men sen kan jag inte heller förstå alltså att man hela tiden ska förlita sig på privata företagare som ska lösa alla problem.
Mm.
Alltså, vad finns det som hindrar svenska staten från att starta egna storskaliga jordbruk? Alltså, jag menar att jordbruk måste ändå alltid vara en vinstdrivande affär, för mat måste ju folk alltid ha.
Mm.
Så jag menar, om man nu anser att det är ett problem att vi inte är självförsörjande, så är det väl för fan bara att dra igång jordbruk och anställa folk som inte har något arbete, så är ju problemet löst.
Ja, jo.
Jo, men folkhälsan skulle ju säkert bli betydligt bättre också om vi inte importerar en massa skit.
Nej, det är ju mycket det här att det finns ju egentligen inget intresse från staten att ha ett självförsörjande Sverige. Man kan väl säga som så att så länge vi är importberoende av basvaror så har vi ju inte heller någon politisk självständighet överhuvudtaget.
Sen kan man ju dra vidare och säga, om man säger att det kan ju vara farligt också att staten bedriver lantbruk och kanske konkurrerar ut andra bönder.
Mm.
Då blir det farligt, för då har ju staten matproduktionen i sina egna händer liksom.
Ja, precis.
Men då får man vara dra vidare en annan diskussion ju.
Ja, nej, jag tror alltså, ska man skapa en riktig stabil självförsörjning när det kommer till mat och sånt där, så då är det ju egentligen småbönder på lokal nivå och liksom ge folk den möjligheten att helt enkelt kunna odla sin egen mat. För det är ju väldigt viktigt bara det att ja, folk tänker ju inte på det. Folk är ju så vana vid att de liksom kan gå in i butiken och handla sin mat. Men när det väl smäller till så går det ju väldigt fort. Och den där maten som sträcker sig över flera miltals med hyllor liksom, den försvinner ju oerhört fort.
Vad tyst det blev nu.
Ja, jag kände det nu.
Jag får programledare bryta in lite.
Ja, jag får göra det. Jag får bryta in. Nej, men man kan ju hoppas det att nu när läget är som det är, att folk faktiskt börjar inse vikten av det här. Och sen kommer det ju vara lite intressant också. Det finns ju, jag tror det var i USA, då hade de ju förbjudit folk nu i vissa delstater att till exempel gå ut och fiska och sånt där. De får inte fiska, de får inte köpa in vissa produkter och sånt där. Annars tycker man ju det att i sådana områden där de här, där det råder, ja, till exempel karantän då, det är ju ytterligare tillfälle att befolkningen får liksom lära sig att odla eget. Att de får avsätta den tiden också, där de kanske inte har något arbete att gå till.
Mm.
Men hur ser det ut att se då? Odlar ni något eget?
Alltså, ja, potatis och lite sallad och ja, allt möjligt. Det är med kärring som håller på med det här. Men det har ju varit typ i såna här, vi har ju ingen jordbruksmark, så det har ju varit i lite såna här pallkragar och sådär då ju.
Ja, just det.
Men nu till sommaren så är väl tanken att vi ska bygga ett redigt rejält växthus.
Mm.
Om man säger. Men det blir ju inget, man blir inte självförsörjande på ett växthus. Men det är en början i alla fall.
Ja, det är det verkligen. Jag har personligen odlat ganska mycket tidigare. Just nu står det lite still, men det är någonting som man självklart vill dra igång igen. Sådär. Och det är ganska rogivande också, måste jag säga. Gå ut där och vattna sina tomater och sina morötter.
Ja, absolut. Jag har haft potatisland en gång i tiden. Nu är det ju, man sår ju rätt mycket, men det är sällan det kommer upp, så att jag vet inte. Det är inte riktigt kompletibla jag och grönsakerna, men
så har du
inga gröna fingrar? Nej, jordgubbar har jag, men det har jag lyckats med, men det är inte så svårt. Men jag har faktiskt satt igång, jag har redan inhandlat lite tomatplantor och sånt där i år. Så vi får se.
Ja, du då, Hampus? Ja. Har du något stort växthus?
Nej, inte nu, utan när jag odlat tidigare så har det ju varit alltså i landet, om man säger. Nu har det ju varit lite flytt och annat sånt där, så nu har man inte kunnat odla någonting. Men Jag har faktiskt funderat på växthus. Så ja. Och det är ju ändå en investering som lönar sig. Det är ju inte som att gå och köpa ett par nya märkesbyxor precis, utan det är en investering som man har nytta av under lång tid framöver.
Absolut. Så är det. Men jag säger, ska man odla något så ska man odla potatis. Det finns folk som har överlevt på potatis. Det är bara att kolla på de här potato eaters. Borta i Storbritannien.
Ja, nej, det finns väl en anledning till varför vi har odlat potatis i Skandinavien. Det växer ju fasen precis i vad som helst.
Jo, det är rätt lättodlat också. Vet jag, när jag har haft potatisfält.
Och det är väl potatis du kan ha till markberedning också, vill jag minnas. Så ska du luckra upp hård jord så kan du använda potatis.
Så du en ny gräsmatta till ditt nybyggda hus så ska du odla potatis första året innan du sår gräs. Då blir det bra jord.
Alltså, där ser man. Ja, det. Skulle du verkligen ha sagt det? Tänk alla de här villaägarna nu som kommer börja så potatis i gräsmattan. Så det kanske inte är så dumt ändå.
Det kanske var mitt sena aprilskämt. Man vet ju inte.
Nej, det vet man ju verkligen inte. Ja. Nej, har ni någonting mer om självförsörjning att ta upp vikten därav?
Ja, men alltså självförsörjning mat, det är ju det absolut viktigaste. Men man får inte förglömma kanske att man ska försöka vara lite på något vis självförsörjande på värme.
Mm.
Det blir ju vinter här i Sverige.
Ja.
Det är väl det näst viktigaste. Sen så kanske man också ska vara självförsörjande på andra basvaror liksom som du behöver ha, eller verktyg eller vad man ska säga. Mm. Alltså du kan ju behöva ett par nya dojor, och det kan ju vara kärnvapenbombat överallt. Kan det vara bra att kunna sy sina egna skor med?
Ja, och sen är det ju mycket det här när det kommer till lokal produktion. Det är ju ett oerhört problem när alla företagen på grund av diverse skatter och vinstintressen flyttar utomlands också. Då finns det ju liksom ingen inhemsk klädesproduktion eller bilproduktion eller ja, aluminium eller vad det nu kan vara. Liksom. För jag menar, man kommer ju inte kunna frångå det. Man kommer inte kunna producera allt själv som privatperson. Utan man måste ju ha kvar industrierna också.
Jo, men klart är det så. Om man ska ha någon typ av modern evne så måste det ju vara så. Annars blir det ju Ronja Rövardotter liksom. Du får bo i Mattisborgen.
Ja, det kanske inte vore så dumt det heller egentligen. Ja, känner ni er nöjda?
Mm.
Då så, om vi inte har något mer att tillägga, så kan vi ju ta en liten låt. Och som jag nämnde tidigare så har ju Magnus kommit på ett sätt att utöva sin auktoritära makt genom eten, genom ett låtförslag. Så med hotet då att om den inte spelas så är det sista avsnittet av NR Småland som vi sänder. Så det är väl bäst att göra honom nöjd där. Vi ska lyssna på Utsugarna av Division S. Varsågoda. We'll be right back. Välkomna tillbaka efter låten. Då är vi inne på segmentet Småländsk historia. Och då det inte är den vanliga skaran radiopratare idag, i och med att Magnus inte är med, så tänker jag att jag ska ta tillfället i akt att läsa upp Bländarsägnen. Oredigerad som den står skriven i anteckningar om svenska kvinnor. Då har det funnits ett visst intresse att höra denna. Så jag sätter igång omgående. Om denna svenska hjältinna har blivit mycket både talat och skrivet. Och fastän ingen skriftställare förmår uppgiva tiden då hon levat och utfört den stora bragd, varför hon från tidevarv till tidevarv blivit berömd, så är dock säkert att hon verkligen utfört den. Därom vittnar alla det från andra sig särskiljande bruk, seder och förordnanden, som ännu intill våra dagar fortvarat inom den ort där den raska Blända bodde. Åle hette den konung, förmodligen fylkeskonung, som då regerade i Småland, och han var borta med alla sina vapenföra män i ett härnadståg mot den norske konungen. En dansk konung, Taxe, passade då på tillfälle att med en stor här falla in i det värnlösa Småland. Varest endast kvinnor, barn och återslösa gubbar funnits kvar. Och brände och härjade där alldeles förfärligt. Taxe stupade dock snart, men en annan trädde i hans ställe och for, om möjligt, ännu värre fram i det olyckliga landet. Så att Virstads, Stensbrohult och Avbjörnaryds socknar snart blev alldeles ödelagda. Då bodde i Konga härad en ung, mycket förnäm jungfru vid namn Blända, vilken då hon hörde talas om det elände som övergått en del av Småland och hotade allt att övriga av landet. Med manlig mod beslöt att sätta en gräns för förödelsen. Och hon gick härvid, ärhur och ung, tillväga med all den klokhet och besinning som man blott skulle vänta av år och erfarenhet. Hon sände således ut budkarar omkring alla socknar och byar, samt stämde alla kvinnor till ett ställe vid namn Gemla. Alla, lät hon säga, som ville vara henne behjälplig vid fiendens fördrivande, skulle där infinna sig, medförande alla slags mat och dryckesvaror, så mycket deras hus förmådde. Detta skedde. Kvinnorna från Konga, Ålbo, Kindevalds, Norrvidinge och Uppvidinge härader inställde sig vid mötesplatsen, medhavande stora lass av öl och mat. Blända höll nu till dem ett alla sinnen elektriserande tal, uppmanade dem att under männens frånvaro rädda hus och hem, barn och gamla föräldrar från den hotande förstörelsen. Det ville de allesammans, varefter de försäddes med vapen av alla slag. De Blända låtit samla och föra till samlingsplatsen Och så tågade kvinnohären utrustad med lyor, yxor, knivar, spett och andra tillhyggen bort till sjön Salen i närheten av det mycket beryktade Bråvalla hed där de slog och ler och rastade. Här på slätten tillagades nu det största gästabud man någonsin hört talas om. I det att all den mat och all det öl smålandskvinnorna utfört framsattes och uppdukades på det mest smakliga och inbjudande sätt. När allt var i ordning sände Blenda bud till danskarna som låg lägrade några få mil därifrån med anhållan att det ej måtte vidare härja landet utan i det ställe komma till Bråvalla hed och hålla till godo med det gästabud som Smålands kvinnor hade för dem tillrätt. Dessa stackars kvinnor hade budet uppdrag att säga vår urledsna vid ensamheten och då det ej kunde veta när eller om deras män skulle återkomma. Ville det fördriva några stunder under glättligt samspråk med de danska krigsmännen som ingalunda skulle ångra det omak det gjort sig än när man hade fullt med mat och dryck att undfånga dem med. Detta lät ju ytterst lockande för danskarna som länge lidit av krigets försakelser och strapatser. Så hade det redan för flera dagar sedan förtärt det sista av det i Småland med våld tagna förråden. Det låg i skäggen åt de korgalna kvinnorna som de kallade dem. Men lovade dock med mycket vänlighet att hörsamma deras godhetsfulla inbjudan. Och då bröt danskarna upp och i spetsen för dem den nyvalda konungen. Men då de anlände till den betecknade platsen såg de inga enda människor där. Ty kvinnorna hade gömt sig i den närbelägna skogen. Stor sak i kärringarna, sade de då sinsemellan. Det kommer nog fram sedan. Och nu kastade sig med hungriga vargas glupskit över den tillrädda maten och sparade icke heller de bukiga ultunnorna. Kungen själv och hans hövitsman vore ytterst upprymda och så vore även soldaterna. Äntligen blev dock gästerna lite tunga på maten och deras i skogen gömda värdinnor murade blott på det ögonblicket då de skulle få rycka fram med den sista trakteringen. Den enda dansken efter den andra somnade av och snart var hela den talrika herren ingen enda vaken. Som det nu låg där i största oordning strödda över fältet, djupt insomnade, väldigt snarkande och utan vapen. Så de hade det strax före måltiden lagt ifrån sig, smög och kvinnorna i ett nu fram ur skogen. Överföll och slaktade dem på det jämmerligaste sätt. Såväl konungen som hela herren var av blott en enda man underkom som kunde förtälja om de andras öde. Härmed var dock icke allt vunnet. Tyväl var huvudherren slagen, men en avdelning därav fanns ännu som avsöndrade från det övriga. Nu som bäst under nattens mörker härjade och plundrade i byarna mellan Åsnen och Salen. Detta visste Blenda och hon beslöt sig att förgöra även dessa fiender. Hon meddelade sitt förslag åt kvinnorna, vilka segerdruckna som de vore efter den nyss utförda blodiga bragden gärna samtyckte till detsamma. Blenda fördelade således sin här i tre lika avdelningar och satte två bland de raskaste flickorna Ramborg och Sigrid till anförinno för de två. Under det hon själv anförde den tredje, och så begav det sig och väg tidigt i dagsgryningen för att överraska fienden som icke var så långt därifrån. För att dock icke i förtid väcka uppmärksamhet gjorde det alldeles så som det berättas i sagan om Macbeth. Det buro framför ansiktet var sin stora granruska så att det såg ut som om en skog hade kommit vandrande. Även detta företag lyckades. Danskarna hade nyss lagt sig att sova och som de visste att inga män funnits där och vilka de behövde frukta en överrumpling, hade det ej någon utpost som kunde varna dem. Kvinnohären rusades således över dem från tre olika håll och dödade dem, samt och synnerliga, innan de hunnit sätta sig till motvärn. Anföraren, som hette Buster Stark, blev av segerkvinnorna begraven och hans grav, nära Ströby Gärde, visas ännu idag under namn av Bastehög. Men med det andra liken gjorde man sig inte besvär, utan lät han ligga där till korpas och andra ljus byte, strödda över slätten så som det låg, varav den närbelägna byn sedan fick namnet Ströby och heter så ännu idag. Nu först var segern fullständigt vunnen och aldrig av någon general återvänt från striden mer stolt och glad än den unga Blenda i spetsen för sin kvinnohär. Hon påstås då hava ridit på en vit häst klädd en fjäderprydd hjälm och med en dyrbar sköld samt ett ditto svärd, vilket allt sammans hade tillhört den fallne danske konungen. Det fanns ej i hela skaran en enda kvinna som ej haft halvt dignande under bördan av vapen, kläder och dyrbarheter. Ty man hade helt och hållet utplundrat de fallna fienderna. Därjämte medfördes en stor mängd hästar, ett byte som ej var att förakta. När då de tappra kvinnorna kommer över Helge och till en helt annan trakt av Bråvalla hed, slog de läger och rastade i flera dagar. Varunder det anställde offer åt sina gudar, så händelsen timmade långt före kristendomens införande. Hur stor blev ej vid återkomsten från norska kriget, såväl konung Arle som alla hans mäns överraskning, då det förnummo vad kvinnorna under deras frånvaro hade uträttat. Kungen utlyste genast ett stort allhärjating, utan han kallade alla sina undersåtar och varvid han tillerkände de tappra kvinnorna som utfört en sådan hjältebragd åtskilliga förmåner, vilka det skulle till iver i väldiga tiden få behålla. Först och främst skulle varje flicka inom de fem härraderna Konga, Albo, Kindevald, Uppvidinge och Norrvidinge, vilka nu benämndes med ett gemensamt namn, Värens härad, till ett beständigt minne av det värn deras kvinnor ägnat sin hembygd. Först och främst, säger vi, skulle alla flickor inom Värens härad få ärva sina föräldrar, alldeles lika med bröderna. Så på den tiden hade kvinnorna i Sverige eljest icke något arv. Även åt änkorna förlänades rättighet att vid männens död tåga hälften av vad i boet fanns, såväl fastighet som lösören. Vidare gavs flickorna den förmånen att på sin bröllopsdag låta ledsaga sig med pukor, trummor och andra krigiska instrument till kyrkan, ja ända fram till altaret, en sed som varit bibehållen ända tills för några få decennier sedan. Slutligen finger bärens kvinnor bära ett slags fältbindlar eller granna gödlar av rött kläde med silverplåtar, guldfransar och annat glitter, vilka får deras stammmödrar hedrande segertecken av det efterkommande, nyttjades ännu för en mansålder sedan, men som nu existerar endast i någon enda bondegård här och där och förevisas på begäran för vetgiriga resande såsom en sällsynthet från fondom. Ja, det var hela bländarsägnen som den står skriven i anteckningar om svenska kvinnor. Och ja, jag hoppas att ni uppskattade sagostunden trots uttalet. Då den är skriven i gammal svenska så ja, skapade lite försvåringar. Vi ska börja runda av programmet. Och jag skulle vilja börja med att tacka alla er som är med här på inspelningen. Så jag vill börja med att tacka dig, Robert.
Tack för att jag fick vara med.
Och tack, Linus.
Tack, tack.
Självklart ett stort tack till Viktor. Om det inte vore för dig så skulle det vara svårt att sända radio. Och självklart tack till er som lyssnar. Och har ni några nyheter eller dylikt som ni vill förmedla eller om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni nå oss på mejladressen nrsmoland@nordfront.se. Och jag skulle även vilja lämna en uppmaning till er att ansöka till Nordiska motståndsrörelsen och sluta upp i kampen för ert folks framtid. Då så, då tackar jag för mig och önskar er alla en trevlig förmiddag. Tack!
I en stad som Sverige, där det fria ordet kvävs.